President Bush i Saudiöknen hos de amerikanska trupperna den 22 november 1990.
President Bush reser idag omkring hos de amerikanska trupperna i Saudiarabien. Här en rapport från öknen och vår utsände som följer den amerikanske presidenten.
USAs president har anlänt. Det är ett stort ögonblick för de amerikanska soldaterna ute i den arabiska öknen. Jag befinner mig bland några tusen av dem vid en hangar på flygbasen i Dahran vid Persiska viken. En glödande sol, 33 grader, blå horisont. Utspridda över öknen finns 230 000 amerikanska soldater. Kanske hamnar de i krig. De vet att deras tid här blir flera månader, kanske ett år. Idag får några av dem ett handslag som tack av mannen som sänt dem ut i USAs största krigsäventyr sedan Vietnamkriget. President George Bush.
Thank you all. Thank you for that warm welcome. And I am just delighted to be here, and so is Barbara. And I don't normally speak for the joint leadership.
I sitt tal tackade president Bush de soldater som nu försakar sina familjer. De ska försvara de ideal som Saddam Hussein förgripit sig mot. Bush upprepade sina attacker mot den irakiske ledaren. Han krävde, som han har gjort dagligen, att Irak ska lämna Kuwait. Lars-Gunnar Erlandsson, Dahran i Saudiarabien.
Den 23 november 1990. I Sovjet förstärker presidenten sin makt.
President Mikhail Gorbachev fick idag det sovjetiska parlamentets principiella godkännande för sitt förslag om att ombilda regeringsmakten i Sovjetunionen och i praktiken då avskaffa den nuvarande regeringen. Men parlamentet, alltså högsta sovjet, beordrade också Gorbachev att inom 2 veckor ge besked om hur han tänker använda sina egna utvidgade maktbefogenheter till att förhindra ytterligare upplösning i sovjetsamhället.
Gorbachev tänker i fortsättningen vara både stats- och regeringschef, precis som USAs president, och regeringschef Ryzhkov konstaterade idag att hans jobb blir bortrationaliserat och han själv arbetslös.
Ну, во-первых, я сегодня присутствую на похоронах Совета Министров. Это первое такое впечатление.
Kanske kan Ryzhkov bli vicepresident, en ny post som Gorbachev vill inrätta, men det jobbet kanske istället går till utrikesminister Shevardnadze. Regeringsmakten ska utövas av det så kallade federationsrådet där Gorbachev är ordförande och där ledarna för alla de 15 sovjetrepublikerna sitter med. Men den lagstiftande makten, högsta sovjet, uttryckte idag skepsis gentemot Gorbachev och uppmanade honom att precisera hur han tänker använda sin makt till att hejda den utvecklingen mot politiskt, ekonomiskt och socialt kaos i Sovjetunionen. Gorbachev uppmanades också att snarast tala om hur han tänker sig det nya unionsfördraget mellan Sovjetrepublikerna, det som Gorbachev hoppas ska förhindra att republikerna bryter sig ur unionen. Idag hade Gorbachev inget nytt konkret att säga. Han angrep de som kritiserar honom för att samla på sig diktatoriska maktbefogenheter. Men samtidigt står det klart att Gorbachev nu med motiveringen att han är oumbärlig vill skaffa sig ytterligare personlig makt. Frågan är om det kan hejda sönderfallet. För när klockorna i Kreml idag klämtade för en ny parlamentssession representerade några demonstrerande kvinnor på Röda torget det svikande förtroendet bland sovjetmedborgarna för Gorbachev. Det är Jeltsin vi tror på, stod det på en skylt.
Hjälpsändningar med mat från utlandet har redan börjat anlända till Sovjetunionen. Flera tusen paket med livsmedel öppnades i Leningrad igår. Den här sändningen kommer från Hamburg. Leningradsborna svalt senast för 45 år sedan på tyskarna belägrade staden under andra världskriget. Idag ville tyskarna hjälpa till att försöka undvika en ny hungerkatastrof.
den 24 november 1990 om irakisk stridsgas och om beredskap mot stridsgas och amerikansk beredskap ute i öknen.
Irak använder stridsgas mot Iran och är beredd att använda gas mot trupperna som dragit samman i Saudiarabien. Frigivna ur gisslan och underrättelsekällor säger att giftfabrikerna inte påverkats av blockaden. Och giftgas är lätt att framställa.
I ett land där man har kemiindustrier så kan man mycket väl också tillverka kemiska stridsmedel. Det förutsätter ju då förstås att man har de rätta förstegen. Och Irak har ju sett till att importera försteg. Numera kan man förmodligen också tillverka förstegen själv.
I öknen övar trupperna för att möta en motståndare som använder kemiska stridsmedel. I teorin ska de klara det. Verkligheten kan bli en annan.
Amerikaner är väl förberedda för ett kemiskt krig. Särskilt nu i den situation som de nu står i. Och skyddsutrustning har man tagit fram sedan 20 år tillbaka i tiden. Man har modern utrustning för detta. Problemet är naturligtvis att man har aldrig tidigare upplevt ett kemiskt krig i modern tid, om vi säger så. Om vi räknar bort nu första världskriget. Det betyder att man kommer att få stora förluster trots att man har de här skyddsmöjligheterna. Och bara det faktum att man måste räkna med ett kemiskt krig är ett stort handikapp.
USAs president George Bush har nu kommit hem efter sin 8 dagar långa resa i Europa och Mellanöstern. En resa där han bland annat undertecknat ett stort nedrustningsavtal, besökt de amerikanska trupperna i Saudiarabien och sammanträffat med sin forne ärkefiende, Syriens president.
I natt kom president George Bush tillbaka hit till Washington. 8 dagars resan fick ett något tillspetsad avslutning i Genève, där säkerhetsvakterna på flygplatsen enligt amerikanska tjänstemän var alldeles för hårdhänta.
I'm on the president's staff. Don't you put your fucking hands on me.
Händelsen har nu lett till att USA lämnat in en officiell protest till de schweiziska myndigheterna, men incidenten var den enda synliga störningen under presidentens resa. Bushs avslutande möte med Syriens president Assad har uppfattats som mycket kontroversiellt här i USA. Syrien finns med på USAs lista över länder som stöder terrorism, och Syrien anses av den amerikanska underrättelsetjänsten ligga bakom bombningen av Pan Ams jumbojet över Skottland. Men George Bushs viktigaste uppgift under resan har varit att visa upp en enad internationell front mot Saddam Hussein och att dessutom övervinna en allt större osäkerhet bland såväl soldater som hemmaopinion om vad som är målet med USAs närvaro i Mellanöstern.
Kriget har inte börjat. Det är bara den 82:a flygburna brigaden som övar. De här soldaterna har varit i öknen i över 100 dagar nu. De var först på plats. De kom för att försvara Saudiarabien. Nu är uppgiften en annan. Nu är de stridsmålade beredda att gå till anfall mot fienden. Men varför?
You know, we've got the world economy at risk.
He needs to be stopped because he's a menace.
I myself don't see the point. Tell you the truth.
Amerikaner i den saudiska öknen och amerikaner hemma i USA. Överallt samma kluvenhet. Varannan amerikan anser att presidenten inte tillräckligt tydligt förklarat varför han skickar trupper. Visst, säger många, visst handlar det om olja. Stammar och folkslag har i alla tider dödat för att försvara sina källor och sitt sätt att leva. Men i USA finns det en tendens att klä ekonomiska intressen i en moralisk språkdräkt.
The fight isn't about oil, the fight is about naked aggression that will not stand.
Det viktigaste beskedet från presidenten när han besöker fotfolket i öknen är kanske ändå inte varför de är där, för det är de ju redan, utan hur det hela ska sluta. Att Saddam Hussein ska tvingas lämna Kuwait, det har ju Bush slagit fast. Men sen då? Varför inte lika gärna slå ut hela hans armé, hela hans land? Om inte så sker kan han ju komma tillbaka nästa gång med kärnvapen. Men USAs allierade bland arabländerna vill inte se ett utplånat Irak.
The destruction of Iraq, its infrastructure, its people and so forth, is not what we would like to see. The destruction of Saddam Hussein and Saddamism is what we are looking after.
Men vad som kan komma efter Saddam Hussein vet ingen. Bush-administrationen har ingen vision av ett Irak efter Saddam Hussein. Det finns ingen alternativ regim som väntar på att ta över. Och ett svagt Irak kan ge Israel och Iran spelrum i Mellanöstern som ingen önskar. Amerikaner vill gärna ha tydliga lösningar och lyckliga slut i alla sina dramer. Men i Mellanöstern innebär militära segrar sällan lyckliga slut. Här finns det inga tydliga lösningar. Däremot en och annan otydlig hägring. Och kanske får det somliga amerikaner att minnas ett annat drama med ett allt annat än lyckligt slut. Så för George Bush är det svåra ställningstaganden som måste förklaras för de unga män som på olika sätt bestämt sig för varför man är på plats.
You know, America's got to stand up for what they believe.
I feel I owe it to my country, I owe it to the world.
Röster från sanden, men också röster från de unga män som kan bli beordrade att slåss och att dö för sitt land. Oavsett om någon har tänkt ut vad som kommer att hända när skjutandet upphör. Folke Rydén, USA.
November 1990. Rapport om Margaret Thatchers eventuella efterträdare.
Imorgon tisdag så ska det konservativa partiet i Storbritannien göra ett nytt försök att utse en efterträdare till premiärminister Margaret Thatcher. De brittiska tv-tittarna formligen överöstes i helgen med information om kandidaterna.
De fyra kanalerna i brittisk tv har i helgen ockuperat för de tre kandidaterna, utrikesminister Douglas Hurd, finansminister John Major och Michael Heseltine, mannen som fällde Thatcher. Det är svårt att förstå vad som skiljer dem åt, för de gör alla sitt bästa för att försäkra att de är eniga om allting och att partiet nu kommer att bli mer enigt än någonsin. Det intressanta är att både Hurd och Major, som var Thatchers närmaste män, nu båda är på rymmen ifrån de thatcheristiska idéerna. Douglas Hurd är om modellen traditionell, upplyst, överklasskonservativ och understryker gärna medborgaransvaret.
Being a citizen, the strand of feeling responsible for the good of your own, the school way of children are, the school, the hospital way of parents are treated, the neighborhood and its law and order problems. Now it's that strand of responsibility, citizenship, which is also crucially part of conservatism.
Han talar om omtanken om barnen, föräldrarna, sjukhusen, lag och ordning. Allt detta är en viktig del av konservatismen, men brukar inte räknas till thatcherismen, säger han. Och finansminister John Major vill heller inte kopplas ihop med thatcherismen, trots att han har stöd av den högre flank som bland annat vill montera ner den brittiska välfärdsstaten. Kommer inte på fråga, säger Major, välfärdsstaten är en del av den brittiska instinkten.
No, I mean, perfectly clear. The National Health Service saved my life as a baby. It saved my leg when I was in my early 20s. I'm a very strong supporter of the National Health Service.
Sjukvården räddade mitt liv när jag var barn och mina ben när jag råkade ut för en olycka. Jag är en förkämpe för den offentliga hälso- och sjukvården, sa en mycket bestämd Major när han grillades i TV. Och Michael Heseltine, som närmast beskrivits som en farlig socialist, han försöker nu locka till sig röster genom att hävda att han är den verkliga thatcheristen.
Now all these ideas, when people start listening to them, they suddenly realize that if anything, I am the true inheritor of much of the Thatcherite tradition. And it's not surprising, because in the 50s and the 60s, I was creating a business, an entrepreneurial atmosphere, which is exactly what Thatcherism is supposed to be about.
På 50- och 60-talet var det jag som startade den sortens entreprenörsföretag som är kärnan i thatcherismen, säger den listige Heseltine, som nog får sägas ha en god chans att vinna trots att John Major ligger jämsides. Anders Lindqvist till London.
Ny resolution väntas mot Irak och Iraks ingripande i Kuwait. Här är rapport den 26 november 1990.
USA har fått bråttom med att den här veckan få stöd i FNs säkerhetsråd för ett slutgiltigt ultimatum till Iraks Saddam Hussein. På fredag så tar nämligen irakvänliga Jemen över ordföranderollen i FNs säkerhetsråd. Sovjet är med på en militär aktion om Irak vägrar lämna Kuwait, men vill ge en längre tidsfrist än USA. Frågan är därmed hur en annan tredje världenföreträdare, den tredje stormakten Kina, ställer sig. Här är vår Asien-korrespondent.
Från två av världens stormakter är linjen alltså klar. USA vill att säkerhetsrådet på torsdag ställer ultimatum till Irak. Ni ska vara ute ur Kuwait före den 1 januari, annars blir det krig. Sovjet är med på ultimatum men vill ha en kompromiss. De vill ge Saddam Hussein ytterligare en månad ut ur Irak före den 1 februari, annars. Den tredje stormakten, Kina, har betraktats som spelets osäkra kort. Kina ser sig som tredje världens ledare och talesman. Kinas utrikesminister Jiang Zemin har till och med besökt Saddam Hussein i Bagdad. Finns, frågar sig politiska strategerna, finns risken att Kina, som det har rätt till, på torsdag i säkerhetsrådet använder sig av sitt veto? Av det som läckte ut från det hastigt arrangerade mötet mellan Sovjets utrikesminister Shevardnadze och Xi'an står det klart att Kina spelar på samma sida som USA och Sovjet. Kina är redo att ge Saddam en sista slutlig varning. Och i helgen hade Xi'an hemma i Peking som gäst Spaniens utrikesminister Ordóñez. Och Ordóñez har för sina medföljande journalister refererat den kinesiska positionen. Kina kommer inte att använda sitt veto. Kina ser till att säkerhetsrådet skriver sin resolution så att den både hotar men är en kompromiss. Den ska vara, som det tolkas, en krigsförklaring med lätt fördröjning. Den kinesiska utrikesministern flyger nu till New York och FN-högkvarteret. Han tänker där pliktskyldigt varna för militära äventyrligheter och han ska i säkerhetsrådets resolution få in en klausul som stipulerar att minsta möjliga våld ska användas om det blir krig. Från Kinas sida alltså, uppmjukad varning, men inte veto. Det här är Staffan Heimersson i Hongkong.
November 26, 1990. Polens presidentval är fortfarande osäkert. Ytterligare delval fordras för att kora en ny president.
Lech Wałęsa fick alltså de flesta rösterna vid gårdagens presidentval i Polen. Men det blir ytterligare en valomgång. Dock inte mot premiärminister Mazowiecki utan mot en politisk överraskning och outsider. Vår korrespondent rapporterar.
Den polske premiärministern Tadeusz Mazowiecki är gårdagens förlorare och borta från kampen om presidentämbetet. Men den nuvarande presidenten, general Wojciech Jaruzelski, kan sitta kvar i presidentpalatset Belvedere i några veckor till, för ingen av de sex presidentkandidaterna fick nödvändiga 50% av rösterna. Den 9 december blir det därför en ny valomgång mellan de två kandidater som lyckades bäst. Och allra bäst lyckades naturligtvis Lech Wałęsa, som enligt de första preliminära resultaten fick 39% av rösterna, vilket är hela 20% mer än vad Tadeusz Mazowiecki fick. Den saktmodige premiärministern Mazowiecki blev slagen av outsidern, den 42-årige Stanisław Timiński, miljonären som sedan 1969 bott i Peru och i Kanada. I nästa valomgång blir det alltså en elektriker och politisk veteran från Gdansk som ska tävla mot en miljonär och politisk outsider med kanadensiskt och peruanskt pass. Så här sa taxichauffören när jag en natt åkte hem från valvakan, och han var långt ifrån ensam om funderingen.
No oczywiście, że się bardzo dziwię, że jednak ludzie i społeczeństwo polskie nie zdaje sobie sprawy, że no Tymiński, no kto to jest Tymiński, no przecież to nie wiadomo, co to za człowiek.
Man blir förvånad över hur folk röstar. Ingen vet ju vem den där Timinski är, och speciellt inte som president. Tänk om det visar sig att han är en gammal kommunist eller, som jag läste någonstans, KGB-agent, även om jag själv inte tror på det. Ett presidentval är något allvarligt och inte någon lek, sa taxichauffören, och uttryckte därmed klart och tydligt vad sociologer och politiska forskare kommer att grubbla sig gråhåriga över. Hur kunde 4 miljoner polacker lägga sin röst på en person de inte vet någonting om? Var det detta med miljonär som lockade väljarna, eller var det kampanjen mot miljonären och hans påstådda sinnessjukdom som fick motsatt effekt? Eller var det, ja, så går redan diskussionen och kommer så att fortsätta till den 9 december då presidentkandidaterna elektrikern Lech Wałęsa kämpar mot affärsmannen Stanisław Timinski, och av historiens första allmänna presidentval i Polen blev ett stycke absurd politisk teater. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
Den 26 november 1990, klockan 12.30.
Alla svenskar i Irak får åka hem, den svenska gisslan friges. Svenskarna fick beskedet från den svenska Bagdad-ambassadören idag. För en stund sedan talade jag med vår korrespondent Titti Nylander som finns i Jordaniens huvudstad Amman. Och enligt henne har ett brev från statsminister Ingvar Carlsson till Saddam Hussein spelat en roll i den här utvecklingen.
Det antyds att det skulle vara ett brev som har utlöst det här beslutet. Och det är väl då sannolikt brevet som statsminister Ingvar Carlsson har skickat till president Saddam Hussein. Där han bland annat pekar på Sveriges insatser i Mellanöstern-konflikten.
Kan man lita på de här beskeden?
Ja, det kan man säkert göra. Jag menar, har parlamentet tagit det här beslutet, och om det har bekräftats från UD i Stockholm, så kan jag inte föreställa mig något annat än att det är på det här sättet.
Du talade om det här brevet från Ingvar Carlsson tidigare. Några andra tänkbara orsaker?
Där kan man ju bara spekulera, men jag tänker på det som Ingvar Carlsson skrev i brevet, där han bland annat pekade på Sveriges roll i Mellanöstern, där ju bland annat Sverige då har spelat en aktiv roll i Palestinafrågan, för att ta ett exempel. Där vet jag att det har förekommit påtryckningar bakom kulisserna från flera arabländer, både från PLO och PLO-ledaren Arafat, och från andra ledare i arabvärlden, där man just har pekat på Sveriges insatser på det här området. Så det ligger ju i linje med Ingvar Carlssons brev, så att jag tror att det kan vara samverkande faktorer.
Titti Nylander, vår Mellanöstern-korrespondent. Och vi bollar direkt över till Ingvar Carlsson. Vad säger han om frigivningen av gisslan?
Den uppgift eller information jag har fått är att det brev som jag skickade till president Saddam Hussein har lästs upp i irakiska parlamentet. Och att man har därefter haft någon form av omröstning där man uttalat sitt stöd för att alla svenskar ska få lämna. Men en formell bekräftelse på detta från presidenten har jag ännu inte fått. Och därför vill jag vänta tills jag har fått en sådan bekräftelse innan jag gör ett definitivt uttalande.
Alla tyskar har ju släppts, eller ska släppas, från Irak på grund av att Helmut Kohl har sagt att man ska söka fredliga medel på konflikten. Har du formulerat dig i liknande ordalag i det här brevet?
Jag har gett en redovisning vid en pressträff om innehållet i brevet. Och alltså, budskapet var att Sverige vill gärna fortsätta sitt fredsarbete i regionen. Men jag har väldigt svårt att förklara för svenska folket att samtidigt som vi ska göra detta så får svenskar inte lämna Irak. Och det är möjligt att detta har spelat en roll, och det var ju huvudbudskapet i mitt brev.
Så att brevet har gett effekt som man kan se det nu?
Ja, det är väldigt positiva nyheter som har kommit från irakiska parlamentet. Men jag vill, innan jag tar ut någonting i förväg, så vill jag ha den definitiva bekräftelsen. Men det är goda nyheter så här långt.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuad av Anders Jonsson. Och nu ska vi över till utrikesdepartementet där vår reporter Kerstin Brostrand finns.
Ja, utrikesminister Sten Andersson, reaktionerna idag?
Ja, glädje och lättnad. Det är oerhört befriande att de har kommit eller kommer loss på det här sättet. Jag hoppas att alla som finns där nere, också de som tillhör andra nationer, ska komma loss.
Men vad är den verkliga orsaken till att alla svenskar nu släpps från Bagdad?
Ja, det är så många som har medverkat till det här. Det är våra diplomater, både där nere och här hemma. Det är en lång rad kontakter som vi har tagit med palestinier, med utländska utrikesministrar. Statsministern skrev sitt brev precis i rätt ögonblick. Och det är mycket annat som har medverkat. Dessutom tror jag att Iraken har fått alldeles klart för sig att vi vill verka bestämt för en fredlig lösning. Och det tror jag har haft en stor effekt.
Skrev statsminister Ingvar Carlsson något i sitt brev som tog udden av din kritik mot president Saddam Hussein som nu har?
Nej, det fanns ingenting i det brevet som stred mot det Sverige har gjort. Det är inte jag som har gjort det, det är Sverige som står bakom det.
Skulle du kunna återuppta din medlarroll i området efter din fräna kritik av Iraks president?
Det tror jag i och för sig inte utgör något hinder. Det viktiga är att man vill åstadkomma fred. Det tror jag alla parter är intresserade av.
Utrikesminister Sten Andersson kommenterade det här beskedet om.
November 27, 1990. Här är en stark kandidat till premiärministerposten i England.
I Storbritannien ska idag 372 konservativa parlamentsledamöter rösta om vem som ska efterträda Margaret Thatcher som premiärminister. Och att döma av den lätt hysteriska valkampanjen så finns det en klar favorit.
John Major, because he's young, he'll be there for a long time.
John Major. I just like the man. I think he can do a lot of good.
John Major.
Why?
Well, he's a sort of a down-to-earth man, and I think he's sort of too good for the working class people.
John Major blir svaret om man frågar gatans parlament. Han är ung, står med fötterna på jorden, är trevlig och kan till och med vara bra för arbetarklassen. Den 47-årige finansministern är som personlighet raka motsatsen till Thatcher. Han är omtyckt av alla och kanske regeringens mest lågmälde minister. Men han rider på en våg av sympati som strömmar emot den så nesligt avsatta premiärministern.
Ja, tyvärr så kommer här ett tekniskt fel. Det är ungefär en tre kvarts minut.
Motkandidaterna tillbaka sina kandidaturer och John Major fick partiet att stå enigt i valet av honom till ny premiärminister.
Omröstningen hade kunnat gå vidare till en tredje omgång trots att Medji vann en storseger. Men hans båda medtävlare Michael Heseltine och Douglas Hurd valde att ge upp och därmed var det klart att den 47-årige Medji blir ny premiärminister.
I'd like firstly, if I may, to thank my many parliamentary colleagues for the tremendous support they've given me today. It's an enormous encouragement to know that so many people in the parliamentary party are prepared to entrust me with the leadership of the Conservative Party.
Major tackade sina parlamentskollegor för det stora stödet. Att bli premiärminister är en spännande upplevelse, sa han, och hyllade sin företrädare som en av de största någonsin.
It is a very exciting thing to become leader of the Conservative Party, and particularly exciting, I think, to follow one of the most remarkable leaders that the Conservative Party has ever had. Our job now, I think, is quite clear. We're going to unite totally and absolutely, and we're going to win the next general election. Thank you all very much indeed.
Medger hoppas nu att partiet ska ena sig och vinna nästa val, och det hoppades också Michael Heseltine.
Let him be now elected unanimously to show our unity. We are about to see the dawn of a new era of conservative administration. Thank you very much indeed.
Vi ser början på en ny era för en konservativ regering, sa Heseltine, som trots alla hårda ord som sagt om honom för att han vågade utmana Thatcher nog ändå kan hoppas på att åter ta en plats i regeringen. Idag på förmiddagen avgår Thatcher och sedan är det dags för den nya premiärministern, den yngste sedan i början av 1800-talet, att bli utnämnd av drottning Elizabeth. Vem är då John Major? Ja, han är den enda i regeringen som har rötter i arbetarklassen och han är också den enda som inte har någon högre examen. Detta är något mycket märkligt i Storbritannien som fortfarande är ett klassamhälle, och Majors stora vision som han delar med högerflygeln i partiet är ett framtida klasslöst konungarike.
I believe in the next 10 years we will have to continue to make changes that will genuinely produce across the whole of this country a genuinely classless society in which people can rise to whatever level that their own abilities and their own good fortune may take them from wherever they started. I believe that is what the Conservative Party is about.
Medier hoppas på att 90-talet ska innebära en övergång till ett samhälle där människor kan nå sina mål på grund av förmåga och inte ursprung. Medger är lågmäld och mycket tuff i ekonomiska frågor, men ändå socialt medveten, vilket anses bero på att han blev mycket svårt skadad i en olycka i sin ungdom och därför vet värdet av ett välfärdssamhälle. Som premiärminister kommer han snart att få sitt elddop. Labour kommer att gå till frontalattack mot honom, och han kommer också i fortsättningen att stå längst upp på terroristorganisationen IRAs dödslista. Anders Lindqvist i London.
Den så kallade Bofors-affären, det är mutorna till Indien. 28 november 1990.
Och så har det kommit nya uppgifter kring misstankarna att Bofors betalat ut mutor i samband med den stora Indienorden. En del av de sammanlagt 319 miljoner kronor som betalades ut, de har gått till personer som står den tidigare indiske premiärministern Rajiv Gandhi nära. Det här uppger den indiska tidningen The Statesman, som refererar till schweiziska bankhandlingar.
De indiska mututredarna begärde tidigare i år att myndigheterna i Schweiz skulle bistå med rättshjälp, och i förra veckan beslutade högsta domstolen där att häva sekretessen kring betalningar på ett av de bankkonton som används av Bofors för de omstridda transaktionerna. Kontot har noterat inbetalningar värda 51 miljoner kronor till det Londonregistrerade företaget AE Services. Handlingarna som nu gjorts tillgängliga för indiska myndigheter visar enligt The Statesman bland annat att betydande belopp överförs till ett företag som indirekt leder till den tidigare indiske premiärministern Rajiv Gandhi. Sammanhanget framgår av en anteckning i den dagbok som beslagtagits hos före Boforschefen Martin Ardbo. Företaget Mayo Associates nämns i samband med ett möte Ardbo hade med Gandhis advokat i Genève. Men detta uttag gäller mindre än en halv miljon kronor. Huvuddelen av pengarna, 48 miljoner kronor, gick ganska omgående vidare till ett annat konto och en annan mottagare, Colbar Investment. Vem eller vilka som står bakom detta företag är ännu så länge förborgat. Handlingarna visar att AE Services handlagt på Boforspengarna på uppdrag av en jordansk medborgare vid namn Mubar Milikian, som antas vara mellanhandel till de personer som pengarna är avsedda för. Att domstolen i Schweiz beslutat ge indierna denna insyn i Bofors bankaffärer betyder att de delar brottsmisstanken, det vill säga att pengarna kan antas vara mutor. Men frågan är nu om bankhandlingarna löser flera gåtor än det skapar. Klart är att bankaffärerna i AI Services namn bara används för att slussa pengar vidare, men det har varit en god gissning också tidigare. Den schweiziska rättshjälpen kan emellertid komma att ge mycket mer om indierna beslutar att driva utredningen vidare. Det sammantagna beloppet som Bofors betalat ut i Schweiz i samband med Indienaffären uppgår till 319 miljoner kronor och fem andra konton kan komma att öppnas på liknande sätt efter prövning i domstol.
Börje Remdahl, reporter.
Mellanöstern, 28 november 1990.
Det här är morgonekot och klockan visar 11 minuter över 7. I FNs säkerhetsråd i New York framträdde igår sex exilkuwaitier som kom med nya vittnesmål om mord, tortyr, våldtäkter och plundring när Irak invaderade landet. Och nu återstår bara två dagar innan FN ska anta en resolution som gör det möjligt för USA att starta krig mot Irak. Här är ett av de kuwaitiska vittnena.
The hardest thing was burying the babies. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators by the soldiers.
Det svåraste var alla nyfödda barn som begravdes. Själv tvingades jag begrava 40 barn som tagits från kuvöser. 120 barn begravdes under den andra ockupationsveckan, sa en kuwaitisk läkare inför säkerhetsrådets delegater igår. FN-administratörer med lång erfarenhet kunde inte minnas att liknande vittnesmål någon gång framförts i Förenta nationerna. I två timmar visades bilder, videofilm och framfördes muntliga berättelser om mord, tortyr, våldtäkter och plundring i Kuwait. En del av dessa bevis lades fram inför president George Bush under hans besök i Saudiarabien i förra veckan. Vittnesmålen och dokumenten har gett huvudparten av säkerhetsrådets medlemsnationer ytterligare ammunition för att imorgon rösta för resolution nummer 11 mot Iraks ockupation. Den resolutionen ska ge möjligheter för ett militärt ingripande mot Irak. Det tycktes igår kväll som säkerhetsrådets permanenta medlemsländer är eniga om att sätta den 15 januari nästa år som tidsgräns. Har inte Irak då påbörjat sin reträtt från Kuwait ger FN stöd för ett amerikanskt anfall. I den amerikanska senatens försvarsutskott sa igår James Schlesinger, som tidigare varit både CIA-chef och amerikansk försvarsminister, att det tar ett år för sanktioner att verka inne i Irak. Försvarsutskottets ledamöter skulle ha ställt frågor till försvarsminister Dick Cheney och till överbefälhavaren Colin Powell, men deras framträdanden kommer inte att ske förrän efter det att FN röstat igenom den nya resolutionen. Men det som stärker regeringen i Washington nu är att en ny FN-resolution som banar väg för krig mot Saddam Hussein ser ut att vara i hamn. Det innebär att USA gör diplomatiska eftergifter åt olika håll. Utrikesminister Baker ska träffa Kubas FN-delegation i New York och efter omröstningen i FN imorgon reser Kinas utrikesminister Chan Chi-chen till Washington. Det är det första kinesiska ministerbesöket i Washington sedan massakern vid Himmelska fridens torg i Peking för 1,5 år sedan. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Liberia, 28 november 1990.
Och i Liberia verkar det mer än 11 månader långa inbördeskriget i det västafrikanska landet nu går mot sitt slut. Rebellledaren Charles Taylor har accepterat vapenvila vid ett möte i grannlandet Mali.
Charles Taylor.
Taylor, ledare för rebellorganisationen Liberias nationella patriotiska front som har behärskat större delen av landet under många månader, var det sista hindret för en vapenvila i Liberia. Hans rebellrival, prins Johnson, och de resterande soldaterna i den dödade presidenten Samuel Doe's styrkor sa ja till vapenvila för en månad sedan. Överenskommelsen idag måste ses som en framgång för den västafrikanska fredsstyrkan som har satt upp en interimsregering och som sedan 4 månader tillbaka haft omkring 6 000 soldater i Liberia. Det här kan vara början till en politisk lösning på den blodiga konflikten i Liberia som har drivit tiotusentals människor på flykt och krävt över 10 000 människoliv. Det började som ett mindre uppror i nordöstra Liberia på julafton förra året. Redan då var det Charles Taylor som ledde upproret. Han var tidigare hög statstjänsteman i Liberia under president Samuel Doe, men kom i konflikt med presidenten och försvann från landet. Taylors uppror spred sig snabbt och han hade efter några månader en rebellstyrka på cirka 5 000 man. Det har varit många och förvirrande turer i det här inbördeskriget. En period hade man 3 män som hävdade att de var Liberias president. Charles Taylor, Samuel Doe och utbrytaren från Charles Taylors patriotiska front, prins Johnson. Mannen som tidigare höst tog presidenten Samuel Doe till fånga och lät tortera honom till döds. Charles Taylor har alltså varit det sista hindret för vapenvila. Hans politiska mål har varit något oklara. Huvudmålet, sa han, var att störta president Doe. Och sedan deklarerade han under en period att han ville hålla demokratiska val inom en snar framtid. Det återstår nu att se vad som fått honom att gå med på vapenvila. Han har vägrat godkänna den interimsregering som satts upp av de västafrikanska staterna. En regering som erbjudit Taylor posten som parlamentets talman. Det är möjligt att en kompromiss nu har nåtts mellan den provisoriska regeringen och Taylor. En kompromiss som innebär en ny interimsregering där Taylor kan få en mer betydande roll. Men även om kriget nu tycks vara över i Liberia återstår säkerligen en lång och besvärlig politisk process. Bertil Romilsson, Harare.
Bangladesh den 28 november 1990.
Vi ska till Bangladesh där det råder krigslagar sedan i natt. Presidenten slår ned ett oppositionsuppror här i Hongkong.
Soldater i stridsmundering och kravallutrustade poliser patrullerar just nu gatorna i Bangladesh huvudstad i Dhaka med 4 miljoner människor. Det är landets diktator, president Ershad, som med ett undantagstillstånd försöker kväsa det missnöje oppositionen visat handgripligt i 7 veckor. Ershad är en före detta general och han har styrt överbefolkade fattiga landet de senaste 8 åren. När Ershad utlyser val ser han till att han vinner dem. Om det knorras i riket upplöser han parlamentet. Och nu stänger han universitetet. Han stänger både universitetslokalerna och studentbostäderna därför att de blivit, som presidenten uttrycker det, de har blivit plantskolor för anarki och olydnad. Och alla medborgerliga rättigheter har sedan igår kväll upphävts. Politiska möten är förbjudna, inga demonstrationer, pressen censureras. Idag har inga tidningar överhuvudtaget kommit ut. Strejker tillåts inte, men huvudstadens läkare befinner sig hur som helst i strejk sedan poliser igår kväll sköt ihjäl en av läkarnas representanter. En oppositionsledare har satt i husarrest, en annan har satt i häkte. Men den viktigaste oppositionsledaren, Begum Khaleda Zia, änkan efter en av landets mest berömda ledare, hon har lyckats hålla sig på fri fot. Och änkan har fördömt regeringens krafttag. Används våld mot dem som är emot regeringen kan detta utlösa inbördeskrig, sa hon. Bangladesh hette för Östpakistan och blev självständigt när Indien och Pakistan 1971 utkämpat ett av sina krig. Sverige ger ända sedan självständigheten Bangladesh rikligt med bistånd. Staffan Heimersson, Hongkong.
Den 29 november 1990, Kina.
Inför säkerhetsrådets möte försöker USAs utrikesminister James Baker in i det sista övertyga sin kinesiska kollega om att inte längre lägga in sitt veto mot en militär insats vid Persiska viken. I skydd av det här intresset genomför nu den kinesiska regeringen en lång rad politiska rättegångar, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Världens ögon är riktade på Persiska viken. Alla är angelägna om att Kina ska befinna sig mitt föran när rösterna ska läggas om en ny resolution i säkerhetsrådet. Följaktligen mindre ljus på vad Kina gör på hemmaplan, och regimen använder det läget till att i snabb stridström föra dem som anklagats för att vara uppviglare vid demokratidemonstrationerna i maj i Peking i fjol. Manifestationerna som slutade med regimens massaker på den himmelska fridens torg, att föra dessa personer inför rätta. Tills nu har Kinas premiärminister Li Peng i samtal med gästande utländska politiker försäkrat att dissidenterna tvärtom skulle släppas snarast. Men nu har till exempel Wang Yuntao, den 32-årige redaktören för det som för 2 år sedan var landets mest intellektuella och fritänkande tidskrift Economic Studies Weekly, han har åtalats som en, jag citerar, ledande anstiftare till uppror. Döms han till straffet livstidsfängelse eller nackskott. Och tidskriftens utgivare Chen Ximing står också åtalad och hålls fängslad i Qincheng-fängelset där politiska fångar brukar hamna. En ledande aktivist för mänskliga rättigheter, Ren Wanding, åtalas för kontrarevolutionärt uppror mot studentledaren Wang Danwex. Enligt kinesiska källor åtal inom någon vecka. Staffan Heimersson, Hongkong.